Tack, Niska. Och det tycker jag är väldigt roligt. Jag brukar få någon gång på terminen, jag brukar få predika någon, och det är alltid lika roligt. Jag tänker vi börjar med att be innan jag säger någonting. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du är här just nu, Herre. Jag ber om att du ska tala till oss i den här gudstjänsten. Och du ser det som jag har förberett, Herre. Du ser mina ord och det jag har tänkt, Herre. Jag ber om att du ska fylla det med liv, Herre. Och att du ska tala genom mig och det jag har tänkt, Herre. Tack för att du är med oss var och en som har kommit till den här gudstjänsten nu. Och att du vill möta oss var och en. Amen. Idag kommer jag utgå ifrån berättelsen eller liknelsen om den förlorade sonen. Och den berättelse som Jesus berättade och som vi finner i Lukas evangeliet, Lukas 15, vers 11-32. Och jag tänker läsa hela liknelsen, även om vi kanske, det är en ganska lång liknelse och de flesta av oss kanske har hört den innan och vet vad den handlar om. Men jag tycker ibland att det nästan är svårare att ta till sig de här liknelserna och de här berättelserna som vi känner så väl. På något sätt är det så att man blir immun mot dem. Att betydelsen bara rinner av oss så att det inte riktigt tränger in. Men jag hoppas att vi ska kunna lyssna till det och ta till oss. Hela kapitel 15 i Lukas evangeliet är egentligen tre liknelser som Jesus berättar. Och det alla handlar om att förlora någonting. Det är om den förlorade fåret och det är det förlorade myntet och det är det förlorade sonen. Man skulle också kunna vända på det och säga att alla tre liknelserna handlar om någonting som kom till rätta. För både myntet och fåret, det hittades och sonen kom tillbaka. Men vi läser från vers 11 och framåt. Han sa det. En man hade två söner. Den yngste sa det till fadern. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få någonting. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far hade inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig förgå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Och han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa det, far, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Och jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sina tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han var på väg hem närmade han sig huset och han hörde musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han fått tillbaka honom välbehållen. Och då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något utav dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Men han kommer hem din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor. Då slaktade du gödkalven. Faren sa det till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. En man hade två söner. Den yngste sa det till fadern: ge mig min del av förmögenheten som ska bli min. Så börjar den här liknelsen. Och den handlar om en son som vill få ut så mycket som möjligt av livet och vad livet har att erbjuda. Han har det bra. Han har en far som äger väldigt mycket. Han verkar vara förmögen. Men det räcker inte. För den här sonen, han vill maximera sin potential och uppleva så mycket som det bara går. Livet handlar om att maximera lycka, tänker han. Och lycka, det är pengar och det är upplevelser. Därför har han tänkt ut den mest briljanta och lysande planen. Istället för att gå och vänta på att pappan ska dö, så ska han ta ut arvet i förskott. För annars kan det hända att pappan lever hur länge som helst. Och han själv är gammal och trött innan han får några pengar, om det överhuvudtaget blir några pengar. På det här sättet så kan han få ut alla pengarna och göra precis vad han vill med sitt liv. Han blir sin egen herre. Livet kan äntligen bli det han drömmer om och bara handla om honom själv och hans egna behov. Han ser inte vad det innebär att leva utifrån sina egna behov. Han ser inte att det aldrig kommer vara tillräckligt, hur mycket han får av välfärd, lyx och tillfälliga kickar. Så kommer det aldrig att fylla tomrummet som finns i honom. Och ibland så behöver vi dra ut konsekvenserna till sin spets för att vi ska förstå vad saker och ting verkligen innebär. Och så var det också för den yngste sonen i berättelsen. Han var tvungen att köra sitt liv ända i botten innan han kom till insikt om att det livet han levde inte ledde till någonting bra, utan bara fördärvade allt det han hade fått. Och när allt flyter på och vi har allt vi behöver, så tänker vi att vi inte behöver Gud. Vi ser inte att livet som vi lever och allt det innebär är en gåva. Eller så ser vi det men vill inte ta konsekvensen för det. För om Gud finns så kostar det allt att följa honom. Därför försöker vi springa så snabbt att vi inte ska behöva stanna upp och fundera på vad det är vi håller på med. Eller vad det är vi gör. Och jag tror faktiskt att det här är en ganska vanlig strategi även bland oss som är kristna. Att hela tiden vara upptagen med någonting så att vi inte känner den där oroskänslan av att inte allt är som det ska. För att vi ska slippa och ta konsekvenserna för våra liv. Men om någonting händer som gör att vi behöver stanna upp, då är det lätt att tappa modet och tänka att vad är det vi håller på med och se att allting är meningslöst, ett jagande efter vind. Och den yngste sonen, han nådde botten när han hade gjort sig av med alla sina pengar och satt där bland svinen någonstans ute på fälten och funderade på sitt liv och vad allting var värt. Det var där han insåg att vad han hade haft hos sin far. Han insåg att det som han hade sett som ett fängelse och någonting som styrde hans liv i själva verket var ett stöd och en struktur och inte minst relationer som gav livet mening. När vi inte längre lever vårt liv för vår egen skull utan för vår nästa och i förlängningen för Guds skull, så får vårt liv en annan betydelse. När vi ser att vi satt i ett sammanhang och att vi kan få leva i Guds närhet, tappa det egna jaget, sin betydelse, och vi får möta Guds kärlek. När sonen vänder hemåt är det lätt att förstå hur han känner sig. Det krävs ganska mycket för att man ska svälja sin stolthet och vända tillbaka till fadern när man har betett sig på det sättet som han hade gjort. Och det är också lätt att förstå den äldste sonens reaktion. Tänk er själva att lillebrorsan, han har tagit hälften av allt det pappan ägde och gjort slut på det. Och nu kommer han tillbaka och vill ha mer. Och det är få saker som skulle göra så arga som en sån orättvisa. Och man skulle också förstå om pappan hade fördömt det sättet som sonen hade betett sig på. Om han hade haft svårt att förlåta det stora sveket. Inte bara det här med pengarna, utan kanske minst lika mycket för att han hade lämnat både släkt och vänner och förkastat allt det han trodde och levde för. Hade det varit jag så hade jag nog tyckt att sonen skulle gottgöra det på något sätt. Men det gör inte pappan, för han älskar sin son. Även om han gjort honom mycket illa. Den kärleken är gränslös och den är villkorslös. Han förlåter sonen och han upprättar honom och han håller fest för honom. Han var död men han lever igen. Men det är inte så att han slätar över allting och säger att det inte gjorde någonting. För det gjorde det. Våra liv får alltid konsekvenser för människor runt omkring oss. Och våran synd får konsekvenser. Om jag på något sätt skulle skada en annan människa så han fick mycket ont, så skulle det fortfarande göra ont även om han förlät mig. För synden får konsekvenser och den påverkar våra relationer och den förstör det som är gott och bra i våra liv. Och i vårt individualistiska tidevarv så tror vi ofta att våra liv är helt frikopplade från människor runt omkring oss. Och den livslögn som jag tror att vi har matats med allihopa på ett eller annat sätt. Att jag själv är mig själv nog och att mina val inte påverkar människor runt omkring mig. Redan tidigt får vi lära oss vikten av att välja. Frihet blir lika med valfrihet. Och det är ingen som har med mina val att göra. Mitt liv är bara mitt och ingen annan ska få styra det. Och det som Gollum säger i Sagan om ringen, it's my precious, eller det är min älskade. Och för Gollum var det en ring som var mer värd än allting annat. Men för oss är det oftast vår autonomi och vårt oberoende. På det sättet lurar vi oss själva och ser inte verkligheten. För det är så att våra val involverar vår omgivning och påverkar människor i vår närhet. Gör vi som den förlorade sonen och lämnar vårt sammanhang så får det stora konsekvenser för alla runt omkring oss. Men även mindre och till synes oreflekterade val påverkar vår omgivning. Om jag till exempel väljer att jobba väldigt mycket så kommer det påverka min familj och gå ut över dem. Och det är kanske ett val som jag känner mig tvingad att göra. Både för familjens ekonomi och för att arbetsgivaren kräver det. Men trots det så får det konsekvenser för hur jag lever mitt liv och för människor runt omkring mig. Och även obetydliga och till synes banala val påverkar vår omgivning. Det jag säger till människor, det påverkar dem. Och saker jag köper eller väljer att inte köpa, det påverkar också. Ditt liv och allt du gör påverkar människor runt omkring dig. Och det finns ingenting som inte får konsekvenser för någon på något sätt. För det finns alltid ett sammanhang. Och du kan inte frikoppla dig från människor runt omkring dig. Men trots allt detta kommer fadern springande mot sonen när han kommer tillbaka. Hans kärlek är större än hans besvikelse och större än alla misslyckanden. Han älskar villkorslöst och han älskar gränslöst. Trots allt lidande som familjen fått utstå på grund av sonen får han förlåta så han blir upprättad. Han sätter en ring på hans finger och han klär honom i de finaste kläderna. Och på samma sätt är det med oss som tror. Trots att människor har fått lida för mina dåliga val och även om de inte kan förlåta mig så får jag komma till Gud och få förlåtelse. Och det finns nåd att få oavsett om vad vi har gjort. Och även om vi misslyckats många gånger får vi alltid komma tillbaka till Jesus och vi får förlåtelse. Och Gud står där med öppna armar och han kommer springande för att möta oss. För han vill inget hellre än att få vara med oss och hjälpa oss och leda oss genom livet. Gud älskar oss så mycket att han dog för att vi skulle få leva. Och det är ett mysterium som vi inte kan förstå, men som vi kan få uppleva i våra liv. Och Jesus, han längtar efter att du ska komma till honom och bli hans lärjunge. Kanske på nytt eller kanske för första gången. Han vill att ditt liv ska bli en del av någonting större. Och att du ska få se att det handlar inte om dig. Ditt liv har aldrig handlat om dig. Det är inte du som är huvudpersonen, det är Jesus. Ditt liv finns i ett större sammanhang och i en större berättelse. Där du får komma som du är och ta del av Guds oerhörda nåd och kärlek. Amen. Tack kära far för din nåd. Tack för din kärlek till oss, Herre. Tack för att vi får komma som vi är med våra misslyckanden och våra tillkortakommanden, Herre. Och jag tackar dig för att du möter oss med din kärlek, Herre. Att du kommer emot oss och att du fyller oss. Herre, jag ber dig för var och en som är här inne nu, Herre. Jag ber dem att de ska få komma till dig, Herre, och att du ska vara med dem. Tack kära far för att du ser oss nu. Amen.